Ska du ta in det?
Ja, du kan börja om igen.
En gång på en uppspelning så lossade halsen här från fiolen.
Jaha. Mitt under en spelning eller?
Ja. Men då var han, John Eriksson, han var med bland åhörarna. Så han rusade fram och så tog han fiolen och så la han under en kork här.
Asså.
Han hade, och höjde upp det här och sen gick han fortsätta.
Ja, jag säger det.
Ja.
Men det kan inte ha blivit något vidare ljud när du hade en kork emellan.
Ja, det gjorde inte så mycket.
Asså.
Ja. Den lilla korken som motverkade. Sen tog han med sig fiolen och gjorde den i ordning.
Det var ju skapligt. Du pratade om den där vällingklockan förut. Ska du tala om det igen?
Ja, det, vi hörde den ifrån Vigersberg i Floda. Där hörde vällingklockan varje dag. Och det går ju rytmiskt, rings mycket rytmiskt det där. Och då texten som vi tänkte oss då, så var det: blå välling, sur strömming, slink in, slink in, slink in. Blå välling, sur strömming, slink in, slink in, slink in. Blå välling, sur strömming, slink in, slink in, slink in. Det knyckte så för varje låg. Med repet som det.
Du har inte några liknande ramser för slagtröskning eller någonting sånt där?
Jo, det har, det var det, till exempel om det var fyra som tröskade då gick det igen. Tryska fyra, tryska fyra, tryska fyra, tryska fyra.
Mm.
Och sen när det var bara tre då var det fattas en, fattas en, fattas en, fattas en.
Då haltar det lite.
Mm.
Ja. Har du mera sånt?
Nej, jag kommer inte ihåg mer om tröskning.
Jag vet ju att det är de fattiga tapare. De fick ju tröska ensamma.
Ja då.
En enda tröska en bit.
Ja då. Och ja, det hände mest. Och sen vet jag, då det var inte alla som hade såna här kastmaskiner eller harper som jag också kallade dem för att blåsa bort änglarna. Utan då hade vi en skovel och så tog vi sen och så kastade vi den
tvärs
över golvet och då föll det i olika höger där eftersom det var lätt eller tungt. Och längst bort där var den rena säden.
Mm.
Den var tyngst.
Mm. Jag såg i boken att du hade en räkneramsa. Kan du sjunga den?
Ja, då, det har jag. Det är häftig två. Jag har ett par stycken olika. Min mormor lärde barn. Då var det inte, gick inte i skolan allmänt på den tiden.
Mm.
Min mamma gick i skola 3 veckor. Allt som allt. Och då var det inte någon gumma som var lite säkrare som fick lära dem en del saker. Och då hade de väl som troligtvis sådana hjälpmedel, så hade de till exempel den här. 1 20 2 20 3 20 4 5 6 7 20 8 20 9 20 och 30. 1 30 2 30 3 30 4 5 6 7 30 8 30 9 30 och 40.
Det var väldigt skoj. Så hade du en kortare också, tror jag.
Ja, den här. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Här ska det 30 och sträckorna stå.
Vad betyder sträcken?
Ja, det vet inte jag vad det betyder. Men det är väl en...
Så att de ritade samtidigt och skulle komma upp till 30?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
Min mor sjöng den också.
Aha.
Även denna visa användes för att lära barnen räkna. Man sjöng från 1 till 10, från 1 till 10, från 1 till 20, från 1 till 30 streck och så vidare. Upptecknarens mormor lärde barn läsa och räkna. Möjligen har hon använt sig av denna pedagogiska knep för att lära barnen att räkna. Metoden är ett troligen fragment av en kadrilj.
Du har inte några sådana här katekesvisor och sånt? Där de räknar upp en i den heliga ande och två...
Nej, men där, min svåger Oskar Lundqvist, som jag nämnde någon förut, han hade, det vet jag.
Uh-huh.
Han räknade upp en hel massa enor, ja, och så två, tre, ändå, 12 apostlar och så där vidare.
Uh-huh.
Men det har jag ingen, inte lärt mig någon.
Det berättas ibland att visan för hade en så väldigt funktionell betydelse. Man sjöng den del som arbetsvisa där man behöver någonting för att hålla takt, där man baxar sten eller någonting sånt där.
Ja.
Har du något sånt?
Jag har nog inget upptecknat, men jag har ju hört mycket när de till exempel stod och släggade.
Mm.
En slog på borren och den andra vände borren när de...
Mm.
Då sjöngs det ju, det var i regel så kallade rallarvisor.
Mm. Du kommer inte ihåg någon sån?
Nej, det gör jag inte, tyvärr. Men jag hörde rallar-Johan här i Floda, som en gammal hälsinge som var här. Han kunde, han sjöng på våran prost. Inte där som... Torsander, kyrkoherde Torsander.
Mm.
Han smög sig fram för att få lyssna på det där. För att han slutade sjunga när han fick se att det kom åhörare. Det vet jag, han tyckte det var så roligt att höra på det där.
Ja, i din barndom då fanns det väl klockor allmänt, men annars så har man, vad jag har hört, sjungit salmer när man har kokat ägg och så vidare.
Nej, det har jag inte varit med om, för då fanns det klockor.
Ja. När fick du din första klocka?
Ja, det var väl...
När du konfirmeras, eller?
Nej då, det var nog långt senare. Och det var ett fattigt hem jag var ifrån.
Ja.
Jag hade inte råd med den där lyx. Och cykel, då var jag väl... åtminstone 20 år när jag hade en egen cykel.
Uh-huh. Vad hade ni för klockor hemma när du var barn?
Ja, vi hade... Pappa hade ju ett cylinderur, en fickur.
Mm.
Och sen så hade vi väckarklockor förresten.
Uh-huh.
Men... inte, jag kan minnas att vi hade någon väggklocka.
Ja. Hur visste ungarna om när de skulle komma hem på kvällen?
Ja, det fick de väl känna efter hur pass hungriga de var. Och så när de skulle från skolan. Jag vet, min första skoldag, då var det en flicka till där. Då skulle vi gå igenom en hage. Då fanns det tjurar i hagen.
Mm.
Och det var vi ju rädda för, förstås.
Mm.
Och vi kom ju fram, när vi kom fram till den där hagen vi skulle gå igenom, då stod det, var det en tjur där i närheten. Vi tog oss ju inte gå förbi tjuren, utan vi gick över en gärdsgård och kartade iväg ända ner till sjön och gick en väldig omväg och kom hem sent. För att vi har gått så mycket för den där tjurens skull.
Jaha. Mm.
Det är ett minne som jag inte glömmer. Vi var ju rädda, båda två, för tjuren.
Var du på några bröllop som barn?
Ja, det var jag med. Jag vet att jag var på bröllop och då... Jag var ju larvig och så dum, så att typ, då hade jag efterrätt med vispad grädde och mamma lagade mat på kalas på den tiden. Och jag skulle få äta det där, men jag vägrade absolut.
Aha, du visste inte vad det var?
Ja, det var väl det där att det var inte hemma.
Nej. Hur gick ett bröllopskalas till förr i världen?
Ja, det har jag mera svårt att beskriva. Men ett vanligt julkalas, det kan jag beskriva precis.
Jaha, får jag höra.
Hur det gick till. Men vi kom då först och samlades det och satt ju gubbarna för sig och gummorna för sig, om jag så säger.
Mm.
De satt inte par om par, så det är inte samma familj. Inte.
Mm.
Och då kallpratade gubbarna lite om skörd och djur och sånt där. Så kom det kaffe med dopp. Det var det första. Och den doppade ju kaffe. Och sen så, efter det så fick de, kom de med påtor och då fick de en kaffeknorr.
Mm.
Brännvin då.
Vilket var brännvin för gubbarna och något annat för kvinnorna?
Ja,
kanske.
Kvinnorna aldrig skulle inte ha någonting. Nähe. Till. Då var det i regel brännvin eller konjak. Och det slogs i regel i kaffet förstås.
Mm.
Och sen drack de det och så fick de en tretor på samma sätt. Och sen efter det så kom de med kaffesupen.
Mm-hmm.
På julen bestod den utav glögg förstås.
Mm.
Och sen då började på höra att det var folk i stugan. För då började de på att bli lite upptinade.
Mm.
Då pratade de högt och tydligt med varandra.
Mm.
Och resonerade. Och sen efter det då skulle de spela kort. Då spelade en del yngre, de ville spela 21
ja.
Pengar. Gubbarna, de äldre, de ville spela priffe.
Aha.
Ja, och då serverades det cigarrer. Och så kom de med toddy, varmtoddy då.
Mm.
Och den skulle ungefär ett sånt där glaset skulle vara en tredjedel strösocker eller bitsocker i, eller halva glaset bitsocker, det var inte farligt att ta först. Och så kokhett vatten på det och då smälte sockret, rör sig kring och sen så hälldes konjak på så glaset blev fullt.
Mm.
Och då drack jag det där och sen gick världen omkring då med buteljen och när det sjunkade i glasen så spetsades det och då fylldes det på nytt med konjak. Det blev ju inte så varmt då längre men det blev starkt.
Mm.
Sen, det blev ju sånt som tog på så då var det sål.
Ja.
Och sen när då groggen var, eller toddyn var slutdrucken då kom de med kaffesupen, eller med toddysupen. Det skulle alltid vara en sup efter varje slag. Som en punkt över i. Och sen...
Var det med glögg också eller?
Det var, när det var juletid så var det glögg.
Aha.
Och sen började de på att göra ordning mat. Då var det ju, det var det brännvin förstås. Det var smörgåsmat i regel och så var det väl någon kötträtt i regel. Och så till efterrätt så var det i regel till exempel kokta katrinplommor med vispad grädde och några sådana saker. Och då tog ju gubbarna många snapsar till maten förstås. Sen när vi då fick kluta del maten då kom de med en extra matsup efteråt.
Ja.
Sen då det där tog rätt lång tid med maten. Och sen dröjde det inte länge förrän de efter någon timme så kom de med kaffe på nytt. Och då var det ju bröd också men gubbarna de möjligtvis tog en skorpa eller något sånt där och så de väntade på bättre saker så då var det ett par kaffeknorrar istället.
Uh-huh.
Och sen skulle de ha kaffesupen på det förstås. Och sen började de på att tänka på hemfärden. Då skulle de ha färsupen. Och där stod ju världen färdig. Där fick de ta hur många de ville då. För han bjöd så länge de ville ha. Och långt efteråt förresten. Jag vet en... våra vänner som bodde vid Göttersta. Vid Storgård i Göttersta. Han, Anders Ersson. Han vaktade noga på att ingen skulle kunna gå ordentligt hem. För då var bjudningen misslyckad. Men de var mera uppsupna på den tiden än de är nu. De tålde betydligt mera. Fruntimmerna smakade inget starkt på den tiden. Det enda de gjorde det var när gubbarna fick sin toddy. Då kom fruntimmerna med en tesked och tog den och smakade på. Och tyckte det var förfärligt gott. För det var mycket sött. Men det var det mesta, ett par teskedar av det där. Det var det mesta spirituosa som damerna tog på den tiden. Numera är det helt annorlunda. Jag har varit med på åtskilliga kalas där jag har fått fuskat och tagit Ramlös eller Vistvatten i glasen för att kunna fortsätta skåla med damerna som jag haft. De har sett mig under bordet med samma. Och de behåller sig nyktra och en annan stackare kan stoppa inte i sådant sällskap.
Du sa att det var julkalas. Vilken dag på julen?
Ja, det var hela vägen ända fram till 13 dagen. Så var det.
Det började med annan dagen alltså? Och sen så...
Ja, på annan dag, på juldagen skulle alla vara hemma. Ingen fick gå bort då annat än... Och släktingar kunde gå till varandra, men inte under andra fick gå. Det var mycket stillsamt och värdigt julfirande. Man gick i regel i julottan först förstås på juldagen. Och på den tiden var det vackert på julottan. I regel åkte de släde med lykter med ljus och bjällerklangen. Det var, och så kom man i närheten och fick se Floda kyrka och den lyste så grant där i nattmörkret. Och jag minns första gången jag var på julotta, så jag var inte så gammal, pappa var med då. Och då såg jag läkten där uppe. Och såg folk på läkten, jag kunde inte tycka, jag tyckte det var små dockor som var där uppe. För det var ju högt upp och jag hade inte... förstod mig inte riktigt på perspektiv. Då inte. Utan jag tyckte de var små, förfärligt små dockor där uppe som blev sig.
Du pratade om glögg. Hur gjorde man glöggen? Det var inte som nu med en massa russin och nötter.
Jo, russin, mandel, katrinplommon. Ett något katrinplommon. Och så var den... pomeransskal. Och så var det någon nejlikor. Och så var det kardemumma.
Ja.
Det var mycket noga med det där. Den var speciell för varje hushåll. Ja. Olika. En del hade gjorde glöggen på socker, en del på sirup. Men sirup, den var vackrare i färgen. För den var lite brunaktig i färgen. Men en del hade brännvin och jag vet en del som hade mesta kryddorna var kardemumma och den tyckte de alla var godast. Jag har försökt efter minnet och gjort sådana där glögg, men jag fick för mycket kryddor så det var inte god. Så det. Den har jag stått kvar fortfarande. Den glöggen.
Vid juletid, ni hade inte några julspel eller något sånt där före julen?
Nej.
Ingen Staffans ridning eller något sånt?
Nej.
Vad gjorde man på julafton?
Men 13 dagen gick de ofta omkring med skråpukar, som de kallade de här ansiktsmaskerna, för ansiktet och sjöng.
Jaha, vad sjöng man då?
Ja, de sjöng alla möjliga visor, både vackra visor och roliga visor.
nämnde om att bo med Staffans sång, det har jag upptecknat ut Anders Gustaf. Han var Nordens sista i Floda som var med och gick med stjärnan. Då var han 11 år.
Gubben Boström, han var ute tillsammans med pojkarna och gick.
Ja, så då hade han hade den traditionen kvar.
Ja.
Ja, den lever ju kvar än idag, och det gjorde den när jag möttes i Båsa folkhögskola, så hade det det som den kan upptecknat efter den där Sofia Gustafsson.
Den lever kvar än idag uppe i Vansö, som den där flickan.
Ja, det tycker jag är väldigt intressant, och det är ju levande tradition där på Vansö.
Ja, och de där julkalaserna, de fortsatte ända till 13 dagen minst, nästan för var kväll.
Det var inga danskalas det där, det var för de äldre mest
det
där.
Ja, det kan man gott säga att det var. Ungdom kanske var slankt någon med någon gång av misstag, men i regel var det de äldre.
Så det där var något som du upplevde när du var barn tillsammans med dina föräldrar?
Ja, ja. Men jag var i regel med på alla kalas, hemma och borta. Och begravningar. Det var också, då på den tiden, då skulle man alltid se liket. Mm. Jag vet, första gången jag såg ett lik, då var jag inte så gammal. Och låg den stod kistan ute på, och det var en gubbe, Erik Andersson, i Hegebo förresten. Han var inte så snarfager när han levde, och han var inte alls vacker som lik. Och jag tyckte det var rysligt. Jag går aldrig bort det där minnet av den där synen som jag såg då. Men barnen skulle äntligen vara med och se ett lik. Det var en sed då att jag skulle. Och sen så på, när de åkte till kyrkan, då räknade man alltid hur många hussar det var. För att om det då var ojämna tal, då tydde det på att det skulle bli fler dödsfall. Var det jämna tal, då var det allt gott och väl. Men blev det till exempel 9 eller 11 eller 13 vagnar eller släder, då var det inte bra. Och det fanns på min tid en hel del skråk. Det levde kvar, till exempel min pappa, om man skulle ta på sig en skjorta, spottade han alltid skjortan först. Aha. Innan tog han över huvudet.
För att inte vad då?
Ja, det var en gammal sed förstås. Aha. Han har ärvt det, det hängde i. Han var ju född 1837, så han hade väl en del gammal kvar. Mm.
Man hade alltid liken stod hemma också,
ja,
förr i världen.
Alltid.
Ute i någon bord eller
ja,
någonting.
Ja, ja.
De brukade lyfta av en dörr eller vad gjorde de, och så hade på ett par bockar för att
ha. Ja, det var mycket vanligt förstås.
Strödde man granris eller vad man har prydde med?
Granris.
Ja. Förekom det att man strödde brödsmulor också eller?
Nej. Inte som jag kan hitta.
För att det finns det på andra håll att man strödde brödsmulor för att råttorna skulle ha någonting så att de inte gick
inte på liket. Inte på liket, ja. Mm. Mm, ja, det förstår, kan jag förstå. Det var de mycket rädda för när de levde att de skulle. Mm. Och förut så, den som var sjuk sysslade mycket med förberedelserna till sin begravning.
Jaha.
Jag vet en historia, det var ju från Valla. Det var en gubbe som skulle klippa håret, och kom in till honom och så sa han, nu hade han ett mycket otrevligt valssätt, och han sa lika med en tusen fan när det var någon alltid i vilka sammanhang som helst. Då så sa han när klippen var slut, att vi skulle i alla fall ha lite, har en hårsjuv, sa han. Det är inga andra att rå än jag får ta ut och gumma mig gravsbrändigt, sa han. Hon låg i sängen och började på gråta. ska du dricka upp mitt gravarsbrännvin och kanske inte finns något av begravning och så. Åh, lika man tusen fan, det blir några råd till helvete när du dör med.
Ja. Det var ju perfekt.
Har du hört den?
Så det är så. Jo då, och jag vet en gumma granne som var så var. Jag vet inte, där i 80-årsåldern, då var hon ute av alla och aldrig sitt liv hatt en hatt förut, men hon hade bara halvduk över huvudet. Mm. Var hon nere och köpte en hatt, hon kom upp till oss och talade om den. Och då sa hon, men vad skulle du ha med hatten till? Så, ja, det skulle vara till bordteckning, sa hon. Det skulle finnas en hatt.
Ja. Det skulle verka fattigt.
Mm, då på den tiden då var det specificerade det varenda liten pryl i en bobteckning. Man skulle finnas en hatt också.